Muharrem Demirok firar ett år som centerledare. Kommer han sitta kvar till valdagen? Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik med mig, Filippa Rogvall. Och med mig i studion sitter också Expressens politikreportrar Anette Holmqvist.
Hej, hej.
Och Thomas Nordenskjöld.
Hallå, hallå.
Hej på er. Hörrni, förra veckan så sa vi så här. Och som kortare sagt. Arbetsdagar, kan vi se fram emot det?
Nej, det tror jag inte.
Det är ju någonting som i alla fall tidigare har varit big no-no.
Elakt att spela upp gamla saker vi har sagt.
I vår livliga diskussion om Socialdemokraternas politikutveckling så var ni båda ganska skeptiska till att de skulle våga driva ett förslag om kortare arbetsveckor. Men nu vill ni alltså pudla.
Ja, alltså det som är tydligt tycker jag är ju att det finns en öppenhet i delar av den socialdemokratiska partiledningen. Och det tycker jag är intressant. Och även då i kretsen runt Magdalena Andersson. Alltså lite var det ju så att när Annika Strandhäll först gick ut med det här, alltså var det lite av en testballong. Men man har fått ett enormt gensvar, beskriver man i partiet. Och det finns ett sug i partiet efter stora reformer och en öppenhet även för det här. Sen är det fortfarande en öppen fråga var de landar. Men jag tycker det är intressant.
Thomas, du fångade upp det här i en artikel i Expressen där det beskrivs närmast som en vinnarfråga. Vad är det som gör att det skulle vara en vinnarfråga att gå fram med arbetstidsförkortning?
Det beskrivs ju som att det har hänt väldigt mycket sen senast det här var uppe. Alltså det här är en fråga som vänsterfalangen i Socialdemokraterna har drivit länge och återkommande och alltid slagits ner stenhårt av den socialdemokratiska partiledningen. Men nu hävdar man att det har hänt mycket. Alltså många andra länder har börjat sänka arbetstiden och den här 40-timmarsveckan framstår inte som så radikal längre. Och det finns ett stort folkligt sug efter det här, hävdar man.
Ja, men jag skulle säga att det handlar väldigt mycket om kvinnor i offentlig sektor. Man vet att de har en väldigt pressad situation. De går på knäna efter pandemin. De har sett sina jobb bli mycket stressigare. Och de har inte som många av oss andra möjlighet att gå ifrån jobbet.
Tjänstemännen.
Ja, precis. Nej, men de kan inte lämna jobbet för att gå på utvecklingssamtal i skolan eller gå och klippa sig eller vad det nu kan vara. Så det handlar ju om det och också att man har sett då att många andra länder har testat det här. Men Sveriges situation är ju också ganska speciell eftersom i Sverige jobbar ju i princip alla mammor och pappor. Så att det går inte riktigt att jämföra med andra länder där det kanske är en person som jobbar och sen kommer hem till färdiglagad middag och nystädat hus.
Men det här har ju engagerat ganska mycket i sociala medier, både till höger och vänster. Vad är det som väcker känslor?
Man märker ju att liksom Moderaterna till exempel, de liksom riktigt suktar efter den här konflikten. Alltså det här väcker ju den gamla debatten om arbetslinjen till liv igen och de kastar sig in i detta med hull och hår. Och sen märker man då till vänster och inom Socialdemokraterna så det här är en konflikt man verkligen tror på. Och kanske framförallt mot Sverigedemokraterna, att Moderaterna skulle nappa på det vet man. Men i SD är det här lite känsligt för just de här väljargrupperna och löntagarna som man nämner är ju sådana som även SD suktar efter. Och just kvinnorna har man haft svårt för. Männen inom LO och arbetarmännen har man haft lättare med. Men så det är en konflikt som Socialdemokraterna tror på. Mm. Och så hör man lite hur de lite suktar efter det här perspektivet som de lyfter. Att så här, jag menar alltså, den arbetsmarknad vi har idag med den 40-timmarsveckan, 5 veckors semester, det är sånt som högern varit emot och Socialdemokraterna har drivit fram. Och det är ju liksom någonting som de själva lite beskriver som trumf på handen här i den här debatten.
Centerpartiet höll kommundagar i Umeå i helgen. Hur skulle ni beskriva stämningen i partiet?
Ja, nu var ju inte jag där i alla fall. Men de som var där säger att stämningen ändå är något bättre än den har varit. De beskriver förra året som en tid av att slicka såren efter en valförlust och ett partiledarbyte. Men det är klart man oroas väldigt mycket fortsatt över opinionsläget och att Demirok själv har så svårt att locka väljarna.
Ja, men jag känner ju verkligen igen den här bilden, men alla vet ju också att Demirok är pressad. Alltså det läget är väldigt tufft för partiet och en del beskriver den här lite bättre stämningen som lite typiskt Centerpartiet, alltså avsaknaden av krisinsikt. Det var som en centerpartist jag pratade med sa, alltså man ser inte krisen förrän det är liksom verkligen ett faktum och båten håller på att sjunka.
Nej, men det är ju så kul. De vill ju gärna beskriva sig själv som vi är ju ett snällt parti.
Och optimister.
Ja, den enda som riktigt opponerar sig internt är Elisabeth Thand Ringqvist. Och då hon anser sig ha flera gå för långt.
Hon var utmanare till den här partiledarposten.
Ja, och så. Hon har ju liksom valde att stå utanför ledningen och hon inte blev partiledare, men har i olika interna sammanhang gått emot vägvalpartiet har gjort. Och det, man gör ju inte riktigt så i partiet.
Nej, precis.
Mm. Muharrem Demirok firade också ett år som partiledare och det var lite ovanligt blandade känslor när han valdes förra året. För av tradition så ska den nya centerledaren väljas enhälligt, men så var det inte nu, även om det var kritiker i en liten minoritet.
Väljer vi dig, Murak?
Och jag har aldrig träffat Muharrem.
Har folk kunnit lära sig vad han heter nu i partiet?
Ja, skulle jag nog svara på den frågan. En person som jag pratade med uttryckte det som äsch. Det där har vi löst. Alla kallar honom helt enkelt för Murre idag.
Ja, men alltså, det är ju tydligt tycker jag att han har ju verkligen kommit in i det här med ett svagt mandat. Och det märks på hans ledarskap, menar ju många, att det är rätt ängsligt. Han försöker vara många till lags i partiet, olika sidor. Och han står ju också rätt mycket för ett lyssnande ledarskap. Han har gjort en poäng av det, att han har brutit med Annie Lööfs ledarskap. Men
toppstyrningen.
Ja, men å andra sidan då så leder det till en otydlighet, menar ju många. Mm.
Precis så säger de ju. Och det är flera som menar att det är roligare att gå till jobbet idag för att det är mera högt i tak igen. Man upplevde de sista åren med Lööf att man inte riktigt fick kritisera eller att man skulle ställa upp bakom partiledningens linje. Så där menar flera att han har en bra ambition, att han vill öppna upp partiet. Men samtidigt så precis den här otydligheten och att han har så svårt att nå ut i media och bli relevant. Det är de ju väldigt oroade över.
Mm. Man valde ju med honom verkligen ett kommunalråd. Det var ju tydligt. Kanske både på gott och ont.
Det är från Linköping igen.
Ja, och då menar ju en del att det märks att han har saknat förståelse för politik på nationella nivån. Det är ganska många i partiet som i ledningen nu som har den här kommunalrådsbakgrunden och så. Men å andra sidan då så liksom, han reser mycket i landet. Alltså, ja. Det sägs att han är ute ungefär 3 dagar i veckan ut och reser och träffar medlemmar. Och det gjorde inte Annie Lööf. Och det, om man ska säga någonting på pluskontot för honom, är ju att när han är ute där och dricker kaffe på små medlemsträffar och så, här, så uppskattas han och han blir rätt omtyckt. Nackdelen är ju att han lägger väldigt stor del av sin arbetstid på detta och det märks ju inte i medierna. Han syns ju inte, han är ju nästan helt osynlig.
Mm. Nej, men det ser de ju, de här resorna ser de ju väldigt mycket som ett sätt för honom att bli välkänd i centerrörelsen. För det var han ju inte innan, det hörde vi ju här att de inte ens visste många vad han hette. Så att det är väl därför han lägger ner så mycket tid på det här.
Men jag tycker när man ringer runt så får man verkligen känslan av att det här är ett vilset parti. Det är ett parti som inte, de trivs ju verkligen inte i den här rollen de har hamnat i. Alltså det här är ju ett parti som på så sätt liknar rätt mycket Socialdemokraterna och Moderaterna i hur mycket man eftersträvar makt. Alltså det bara tittar och ser ut i kommunerna. Sen partiet sitter gärna med och styr och man kan styra åt båda hållen. Och tittar man på partiets historia så har man samarbetat både höger ut och vänster ut för att nå makten. Man vill sitta med och påverka. Nu är man marginaliserad. Där man får inte vara med. Det plågar det här partiet.
Ja, de är väldigt rädda för att de är irrelevanta idag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Det har ju varit en hel del debatt om Muharrem Demirok som person, hans uppväxt i förorten, de här misshandelsdomarna när han hade skallat personer i sin ungdom som dök upp ganska sent i partiledarprocessen. Han hade turkisk medborgarskap som han nu har sagt upp. Men vad vet vi om den politiska inriktningen som Demirok företräder? Jag menar, hur skiljer han sig från Annie Lööf?
Det är ju rätt otydligt, menar många. Alltså det är väl det genomgående när man ringer runt, att det är avsaknaden av en tydlig plan. Alltså det är otydligt både maktstrategiskt, tycker man, och sakpolitiskt. Alltså partiet har ju rört sig kanske vänsterut i vissa frågor eller friskolor och sådär. Men det är inte på det sättet att partiet verkligen sticker ut. För i den frågan har man ju verkligen, ja, men där sker ju en rörelse över i alla partier och i regeringen och Liberalerna. Liberalerna har lagt om friskolepolitiken.
Hon var sist på bollen där.
Ja, men lite så. Och man anses ju lite, det anses lite som att partiet hoppar från tuva till tuva och gör olika utspel. Och det var Ukraina och det olika saker. Men att det saknas en tydlighet.
Flera jag pratade med har sagt att de håller på med politikutveckling. Men att de till skillnad från framförallt Socialdemokraterna inte har gjort någon grej utåt av det. Vad det kommer att resultera i slutändan, det vet vi ju inte.
Kanske smart.
Just det, de har också arbetsgrupper som jobbar där i skymundan. Men rent opinionsmässigt då så har Muharrem Demirok haft en tuff start som partiledare. Han hamnar i botten vad gäller partiledarförtroendet och Centerpartiet ligger strax över den här 4%-spärren. Hur säkert sitter han?
Jag skulle säga att hans situation avgörs av hur det går i EU-valet. Okay. Det är flera stycken som har sagt det, att han måste ta chansen nu när det blir valrörelse under våren här att bli känd för svenska folket. För misslyckas Centerpartiet i EU-valet och Demirok inte höjer sina förtroendesiffror, så kommer det vara väldigt svårt att gå fram med honom som partiledare i riksdagsvalet 2026.
Så vi vet redan i sommar?
Ja, alltså det, jag tror också att det här valet blir väldigt avgörande, och man har ju två mandat idag. Att man förlorar ett, det räknar nog många med. Men frågan är var gränsen går. Jag tror att man kommer väga det här resultatet rätt mycket mot hur det går för de andra partierna, de andra borgerliga partierna. Det. Alltså det kan ju vara så att även om Centerpartiet räddar ett mandat, men man kanske bara hamnar strax över 4%, så kanske det anses vara för dåligt och försvaga hans ställning för mycket.
Jag tänkte att vi ska prata om ett favoritämne för oss politikreportrar, och det är ju regeringsfrågan. Och det här är något som retar upp många centerpartister när det kommer på tal. Just nu har de ganska svårt att komma med ett tydligt besked. Varför är ni så nyfikna på vem de ska samarbeta med?
Ja, men det här som de brukar kalla vem tar vem är ju viktigt. Alltså regeringsfrågan är viktig därför att den är ju så intimt förknippad med vilken politik, vilken sakpolitik det faktiskt kommer att leda till.
Särskilt i Centerns fall kanske.
Ja, men det, Centerpartiet illustrerar väl det här lite, tycker jag. Alltså när Muharrem Demirok tillträdde så försökte han ju ta ett steg tillbaka från det som var Annie Lööfs besked inför valet. Hon kom ju med ett besked ganska sent att Centerpartiet stöttar Magdalena Andersson som statsministerkandidat. Men det där när han tillträdde, då försökte han ludda till det där, ta ett kliv tillbaka. Men det funkade ju inte riktigt, säger man ju i partiet och jag kretsar runt honom idag. För att det enda som hände var att alla undrade, vilket lag tillhör du? Alltså vilken statsminister får vi med en röst på er? Så att då fastnade man istället i den fråga som man ville bort ifrån.
För det som vi har hört från Muharrem Demirok hittills är ju tydligt i alla fall att Centerpartiet ska inte bli ett femte Tidöparti. Och i höstas så gjorde du en intervju, Anette, med Demirok, där han gick kanske steget längre och faktiskt tog ställning för Magdalena Andersson. Och vi kan ju lyssna på hur det lät.
Men det vi ser nu också, det är att det politiska landskapet rör sig oerhört fort. I en situation där vi bara för ett år sedan kunde ställa två statsministerkandidater mot varandra, Magdalena Andersson och Ulf Kristersson, så ser vi idag att det är en helt annan spelplan. Idag handlar det om Magdalena Andersson eller Jimmy Åkesson. Och i det landskapet så behöver alla partier, även de som kallar sig liberala och borgerliga, fundera på hur de ställer sig i den ekvationen.
Hur landade det här utspelet?
Väldigt dubbelt skulle jag säga. En del suckade ljudligt och tyckte nej, 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 inte mer av det här, vem tar vem. Men andra tyckte att det var välgörande att han sa så, och också det här. Det som väckte allra mest uppmärksamhet var ju att han samtidigt räknade bort Ulf Kristersson, den nuvarande statsministern, från statsministerkampen nästa gång.
Ja, det tycker en del är udda. Och det är ju kanske också lite udda, kanske man kan säga.
Var det här ett spin från Centern? Vill de,
nej, men det var väl, jag tror att det här var ju ett sätt att göra ställningstagandet i regeringsfrågan lite tydligare igen efter det här med att han initialt försökte ta ett steg tillbaka. Det funkade inte. Och slår man då fast att det står mellan Magdalena Andersson och Jim Åkesson, nej, men då blir ju svaret Magdalena Andersson i Centerpartiet. Men det finns ju de internt som tycker att det här är olyckligt och som inte vill att han ska bli tydligare. Det är lite oklart tycker jag hur stark den strömningen är, men jag har pratat med flera personer i partiet på centrala poster som säger att Centerpartiet inte bör dra upp röda linjer utan att det är sakpolitiken som ska avgöra.
En sa till mig att man ska inte visa sina kort på en gång. Då har man ju ingenting att vinna i en förhandling. Om man är jättetydlig och pekar ut Magdalena Andersson som sin statsministerkandidat redan nu, så vet man ju inte om man skulle kunna få ännu mer politik om man så småningom ställer sig bakom Ulf Kristersson.
Alltså om man nu skulle göra det här och ta bort den där röda linjen mot SD och säga att det är sakpolitiken som ska avgöra, det är ju ett rätt dramatiskt skifte får man ju säga. För det innebär ju att man ändå öppnar dörren för någon form av uppgörelse med Sverigedemokraterna. De som förespråkar den här linjen säger ju att det inte alls behöver bli så, att det mycket väl skulle, och kanske sannolikt till och med, ändå skulle bli mot Socialdemokraterna man samarbetar. Men man skulle ändå försätta sig i en sån situation att man sitter och förhandlar med Sverigedemokraterna.
Men du menar att det pågår en intern diskussion liknande den som var i Liberalerna, den här vägvalsdebatten, om man ska öppna för att kunna prata, förhandla, samarbeta med alla partier?
Alltså diskussionen finns ju där, men den är inte alls lika infekterad som den var i Liberalerna.
Känslan jag har är att det finns idag en större öppenhet i alla fall att diskutera det här, att vara öppen för fler partier, att inte stänga dörren stenhårt mot vare sig Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Men när man pratar lite djupare med människor så landar de ändå i att de ser att det skulle nog vara ganska svårt att hitta gemensamma linjer med till exempel Sverigedemokraterna.
Ja, och det som när man skrapar lite på ytan så är det tydligt att det ändå, även om man säger då att man rent kommunikativt inte ska prata i termer av röda linjer, nej, men då finns de ändå någonstans kvar. För det man säger till exempel att, ja, men, att Richard Jomshof, Sverigedemokraten då, som idag är ordförande i justitieutskottet, nej, men det hade aldrig vi kunnat komma med på. Den här politiken som finns i Tidavtalet, den hade aldrig vi kunnat gå med på. Alltså en del beskriver det som att man, ja, rent kommunikativt ska vara lite mer liknande linje som Liberalerna, fast skillnaden är att vi ska ha en ryggrad. Men just den ryggraden då, om man skulle ju kanske göra förhandlingarna något svårare.
Men det här är ju ganska omvälvande uppgifter om det skulle vara så att Centern går i den här riktningen. Jag menar, hur stark är egentligen den här strömningen inom partiet?
Nej, men den finns där, men det är verkligen minoritet och man ska inte fara iväg här. Alltså det är väldigt lite som just nu talar för att man kommer gå i den här riktningen. Men det är en diskussion som pågår och har funnits där och som ligger lite och puttrar under ytan.
Mm. En del förklarar det här med att de upplevde att det var inte okej att diskutera de här sakerna under Annie Lööfs sista tid. Och att det därför finns ett behov av att prata om det här. Och det är ju inte bara Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som många centerpartister är skeptiska emot. Utan det innefattar faktiskt också Miljöpartiet i stor del.
Men i den här intervjun som du gör då med Muharrem Demirok i höstas, då pratar ni också lite om Vänsterpartiet. Och han vill inte helt stänga den dörren. Vad är din bild? Liksom, hur hårt är motståndet idag mot Vänsterpartiet?
Nej, men jag uppfattar att det har mjuknat faktiskt. Inte minst Demirok själv vill ju inte vara så kategorisk. Han sa ju också i något sammanhang lite senare att han tyckte att det var dåligt av Nooshi Dadgostar att kalla Centerpartiet för ett farligt parti. För det skulle han aldrig göra motsatt. Alltså mot Vänsterpartiet. Jag tror också att en del av det här att han tonar ner de vassaste kanterna handlar om att han har en bakgrund i kommunpolitiken där man mycket oftare träffar sina politiska motståndare. Man sitter ner och hands on gör upp dagspolitiken.
Det ska ju bli jätteintressant att se om man verkligen sätter ner foten där på allvar apropå det här svaga mandatet. För det är ju det en del menar att han måste, likt Liberalerna återigen gjorde, de ryckte till slut plåstret. Och det ledde ju till att en del väldigt centrala företrädare för Liberalerna lämnade och inte ens, men som Birgitta Olsson, inte ens röstade på Liberalerna. Men Centerpartiet har ju inte riktigt gjort samma sak. Och han står lite i spagat och han utser Helena Lindahl då som till landsbygdspolitisk talesperson trots att just hon ju är en uttalad uttalad förespråkare av ett samarbete högerut.
Röstade ni till Stefan
Löfven? Så han försöker ju lite tilltala båda sidorna samtidigt här, men om man då tar ställning för en regering där kanske till och med Vänsterpartiet sitter med i alla fall, att man har ett nära samarbete med dem, nej men då, det är nog att rycka det här plåstret.
Centerpartiet har ju gjort en lång och brokig resa sedan starten. Partiet grundades som det konservativa bondeförbundet för exakt 111 år sedan. I modern tid så känner vi Centerpartiet som ett socialliberalt parti som lockar storstadskvinnor och Stureplansfolk, åtminstone så länge Annie Lööf styrde. Vad skulle ni säga är Centerpartiets självbild idag? Vilket slags parti vill de vara?
De har ju en längtan efter att komma tillbaka till sina rötter, landsbygdspolitiken. Men de menar att de måste göra större skillnad på landsbygd och lantbruk idag. Att man inte ska koppla landsbygdspolitiken självklart bara med böndernas situationer. Utan man måste försöka kämpa för att vinna tillbaks väljare. Man tappade ju väldigt många väljare just på landsbygden i Jämtland, i Norrbotten, Kronoberg, Gotland, sådana områden. Och det de menar nu, det är att för att vinna tillbaks de här grupperna så måste man prata om konkret politik som berör dem. Som småskolors existens, potthålen i vägarna, biodiesel som
lantstolpar.
Ja, sånt. Men också, de har identifierat en ny fråga som de tror kommer bära framåt, både, ja, framförallt i valrörelsen 2026. Det handlar om att de menar att människor har förstått vikten av att mat produceras i Sverige. Både ur någon slags klimat men också försvarsmässiga skäl.
Just det, alla ska vara preppers nu och ha egen försörjning hemma.
Exakt. Men vid sidan av det där så finns det ju en strävan i Centerpartiet att vara, och vara som alliansen var, som inte längre finns. Alltså att vara det enda riktiga borgerliga partiet. Mm. Borgerligheten som samarbetar då, den delen av det som samarbetar med SD bedriver inte längre en borgerlig politik. Och där finns det ett tomrum som Centerpartiet hoppas kunna fylla.
De som fortfarande har värderingarna på rätta stället.
Exakt.
Ja, fast de vill ju inte prata lika mycket om värderingar längre egentligen.
Nej, men att man kan gå fram med skattesänkningar för vanliga löntagare där som det inte finns lika mycket utrymme för. Men samtidigt är det klart att om man nu då istället ska samarbeta vänsterut med Socialdemokraterna så är det väl högst oklart om Centerpartiet kan driva igenom den typen av borgerlig politik vänsterut.
Ja, för att Centerpartiets relation till just Socialdemokraterna har varit lite av och på under åren, och i slutet av 90-talet samarbetade centerledaren Olof Johansson med Göran Perssons regering, men sen kom hans efterträdare Maud Olofsson då, och hon kallades ju för alliansens moder, och hon var inte alls lika förtjust i Göran Persson.
Jag vill inte ha mer Göran Persson. Jag vill ha en borgerlig regering. Och om någon har tvivlat på den saken och det beskedet, så är det beskedet tydligt.
Jag var ju intervjuade Maud Olofsson, och hennes skepticism mot Socialdemokraterna finns i allra högsta grad kvar. För ett par år sedan när jag träffade henne så varnade hon för att samarbeta med Socialdemokraterna, för de tar hela handen. De tar åt sig äran av andras politik.
Mm, och även Annie Lööf då, som efterträdde Maud Olofsson, hade sina duster med Stefan Löfven. Vi minns alla det berömda käbbelbråket i TV4.
Ja, gud, jag var där. Vilken chock det var.
Jag har skrivit ut den här långsiktsprognosen som Energimyndigheten tar fram. Du skulle väl kunna läsa den till imorgon?
Kan du beskriva det
för oss imorgon?
Du kan behålla den där. Och behåll den där, Annie. Behåll den där, du. Nu måste du prata. Jag har läst den där flera gånger kanske än vad du har gjort.
Han har läst den fler gånger än vad Annie Lööf har gjort.
Ja, jag minns att han tyckte det där var ungdomsförbundsaktigt.
Men det är ändå fascinerande att de två sen var de som fann varandra och ju ändå fick en rätt bra relation, sägs det ju. Och jag menar, det var ändå Stefan Löfven sen som drog Centerpartiet.
Splittrade alliansen.
Historiskt fick Centerpartiet att byta sida.
Mm. Ja, för att januariavtalet då som tillkom mellan S, C, L och MP 2018, hur trivdes Centerpartiet i den konstellationen?
Alltså jättebra gjorde de ju. Det var ju ganska plågsamt att ta det där steget, och det var ju, då var det ju på riktigt infekterat. förlorat i Centerpartiet. Men man trivdes bra, och nu i efterhand när man pratar med centerpartister så beskriver man det ju som det största strategiska misstaget man har gjort på lång tid. Alltså. När man bröt samarbetet och man lät det falla, och att man inte gjorde upp med Vänsterpartiet om de här hyrorna. Det var ju då det blev regeringskris. Jag pratade med en ledande centerpartist som sa att hade man bara gjort upp med Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet och släppt det här med hyrorna, då hade januari-samarbetet överlevt ända fram till valet, och då hade vi, enligt den här centerpartistens analys, jag vet inte om det stämmer, men då hade vi haft en S-led, en SC-regering idag kanske. Det var så avgörande enligt de här centerpartisterna. Så
att men Annie Lööf var för stolt.
Ja, men den här känslan av att samarbetet funkade mycket bättre än någon hade tänkt sig, den fanns ju även hos Socialdemokraterna. De hade ju räknat med att det var Centerpartiet som skulle bli väldigt besvärliga, men de upplevde var svåra att samarbeta med var ju Liberalerna.
Just det, som till slut också bröt kontraktet.
Alla upplever alltid att Liberalerna är besvärliga samarbetet.
Ja, Centerpartiets bidrag till januariavtalet, det var ju förutom marknadshyrorna då att slå vakt om privatiseringar och valfrihet i välfärden, och nu idag så börjar man själv diskutera det här med marknadsskola, även om man som sagt kanske inte går lika långt som de andra partierna. Men ska man tolka det som att det pågår ett förändringsarbete från den här nyliberala profilen inom C?
Ja, de själva tycker ju inte om att man säger att de är nyliberala. De säger vi kanske bara är lite mer liberala än andra. Men visst, det pågår någon slags förändringsarbete, det gör det ju. Det är nog så att de är tvingade någonstans under galgen att göra en förändring. För en som jag pratade med sa att ja, nu är ju inte tiden att driva på för fler rutavdrag. Nu är det snarare kollektiva lösningar och satsningar på offentlig sektor som
allmänheten
frågar
efter. Så de går ändå Socialdemokraterna lite till mötes.
Ja, men liksom ja, ett snäpp vänster ut i synen på friskolor. Man tonar ner det här med privatiseringar, och sen har man kanske snarare gått lite höger ut då i energifrågan, vilket nog också kanske underlättar ett samarbete, för det, jag menar, det där har ju...
Tänker du på kärnkraften?
Ja, då tänker jag på kärnkraften. Så. Men det är ju en del av Centerpartiets problem idag, och hela borgerlighetens illustreras ju av att den typen av politik som verkligen Centerpartiet förknippas med stora arbetsgiftssänkningar, privatiseringar, ja, men som man gjorde, drev igenom nyligen då, eller försökte driva igenom en privatiserad arbetsförmedling. Nej, men det är ju verkligen inte på modet längre, och det har ju skapat en vilsenhet i borgerligheten i stort och i högsta grad i Centerpartiet.
För samtidigt ser vi nu hur Socialdemokraterna går höger ut i migrationsfrågan, men också i frågan om lag och ordning till exempel. Och sneglar kanske lite vänsterut i den ekonomiska politiken. Så hur rimmar det här med ett samarbete med Centerpartiet? Vem kommer behöva ge vika?
Ja, men man ska ju komma ihåg att det stora partiet har alltid övertag i kraft av sina mandat. Så är det ju i alla förhandlingar. Men inom Centerpartiet så menar de att om de inte är så heta på gröten och avslöjar allt vad de vill i förväg, så tror de att de kommer kunna påverka Socialdemokraterna att närma sig deras uppfattningar i många frågor. Samtidigt så tror de heller inte att socialdemokratin kommer vara beredd att flytta sin ekonomiska politik särskilt mycket vänsterut. Därför att de menar på att huvudsaken för socialdemokrater är alltid att uppfattas som ansvarstagande.
Jag tror du ska säga makten.
Men det är ju alltså någonstans den här rörelsen som sker inom Socialdemokraterna. Den skapar ju ett utrymme för Centerpartiet som de skulle kunna fylla och som en del menar att man borde utnyttja. Men som Demirock inte riktigt lyckas. Med. Mm.
Nu när Socialdemokraterna också har gått väldigt bra i opinionen så har det varit spekulationer om att de kanske till och med kan kroka av Centerpartiet om de rödgröna får egen majoritet. Vad tror ni om det?
Nej, alltså det, jag tror inte det, utan jag tror att man månar väldigt mycket om Centerpartiet. Man vet det att även om det har funnits enstaka mätningar nu som tyder på att det skulle kunna bli rödgrön majoritet, så tror jag dels att det är ganska många som inte tror att det kommer bli så. Och även om det blir så rent långsiktigt, så är det vinsten att ett av de borgerliga partierna befinner sig på deras planhalva är värt väldigt mycket.
Ja, men Vänsterpartiet, de trycker ju på att i det här läget så skulle man kunna klippa av Centerpartiet. Men jag tror att det är mycket större risk att Socialdemokraterna klipper av Vänsterpartiet.
För
man ska komma ihåg att de har aldrig släppt Vänsterpartiet närmare en regering än att ha minister eller tjänstemän i regeringskansliet.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
För att summera här om Muharrem Demirok har lovat att presentera sitt regeringsalternativ före valet 2026. Vad kommer han att säga?
Tråkigt svar kanske, men jag tror att det ändå landar i att Magdalena Andersson är hans statsministerkandidat och att Centerpartiet förespråkar en lösning där fler alternativ än de kända blocken kan ingå. Alltså ungefär den breda mitten, men utan att använda de orden bara för att de var så kritiserade. Nej, jag tror det.
Nej, men jag tror också att man kommer ännu tydligare inför nästa val landa i att det är Magdalena Andersson som är statsministerkandidaten. Något som ska bli lite spännande, det är om han ännu tydligare kommer kroka arm med Magdalena Andersson och de kommer ge sig ut och turnera tillsammans till exempel. Vi får väl se, men det finns de inom Centerpartiet som ser det som ett misstag att det hade varit en som säger sådana saker som tänk om Annie Lööf och Magdalena Andersson i valrörelsens slutskede hade åkt runt i Sverige tillsammans. Var det, vilken kraft det hade varit. Det var en missad chans. Man vågade inte riktigt då kanske, och frågan är väl nu om Socialdemokraterna skulle vilja ge sig ut med Demirok, det är väl högst oklart.
Nej, men de Socialdemokraterna vill ju aldrig peka ut några andra samarbetspartners 100% för ett val. De går till val själva och så vill de plocka russinen ur kakan sen.
Exakt så.
Men som vi också konstaterade i början så vet vi inte ens om Muharrem Demirok kommer att vara partiledare 2026. Om det nu skiter sig för honom, vem står på kö att ta över?
Svaret på det är väl att det inte egentligen finns någon solklar efterträdare till honom. Jag menar, det valet av honom speglades ju av det att det inte fanns någon jättestark kandidat som var stor favorit. Men det finns ju ett namn som kommer på tal återkommande i Centerpartiet och det är ju Emil Källström, den tidigare ekonomisk-politiska talespersonen
det, som man drömmer om. Just det, som förhandlade januariavtalet då.
Ja, det var ju precis det jag tänkte säga. Han drömmer, alla drömmer om Emil Källström. Det var exakt det jag tänkte bara flika in för att det inte skulle bli så trist. Men han sägs checka av alla boxar. Han är omtyckt av alla sidor. Han har rötterna i centerrörelsen. Han kan grön teknik.
Det skadar inte att han ser bra ut.
Nej, precis. Så är det kanske.
Nej, men det är ju också, ska jag säga, högst oklart om han verkligen vill. Alltså det sägs ju att han trivs ganska bra. Han har ju gått till näringslivet och har ju, men ändå i början av sin karriär där och sägs uppskatta det och inte sakna politiken särskilt mycket. Sen är det ju så att skulle partiet köra riket här i EU-valet och frågan blir skarp, då är det högst öppet skulle jag säga om man verkligen skulle tacka nej. Alltså det, man får ju bara den frågan en gång och det sägs ju ändå att han håller öppet för att göra en politisk comeback någon gång. Och han har ändå den, skulle jag säga, ställningen att skulle han verkligen antyda eller ens andas att han är öppen för att komma tillbaka, då skulle det sätta saker i rörelse, tror jag.
Han är ju absolut drömkandidaten, men det finns faktiskt några namn till som det pratas om. En av dem som har seglat upp på senare tid är Ulrika Liljeberg som är riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson. De gillar henne, pratar gärna om henne. En annan som finns här såklart Elisabeth Thand Ringqvist som ju kandiderade mot Demirok.
Hon var ungdomsförbundets kandidat.
Ja, hon var ungdomsförbundets kandidat. Hon har jobbat nära Maud Olofsson tidigare. Men hon anses skadad av den process som var. Man tyckte väl att hon körde lite fult spel.
Hörrni, det får bli slutorden för idag. Tack så jättemycket för att ni var med, Thomas och Annette.
Tack.
Politikrummet är tillbaka igen nästa vecka. Tack så mycket för att ni lyssnar.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.